I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Äntligen är det dags för ett nytt avsnitt av Författarpodden. Som ni märkt så har det gått 2 veckor sedan ni senast hörde oss, och det beror ju på en rad olika saker. Men eventuellt blir det så att nu under våren så kommer vi lite mer sporadiskt. Eller hur, Frida?
Ja, precis. Vi kommer att komma varannan vecka istället. Av den enkla anledningen att vi har så otroligt mycket att göra.
Vi är såna upptagna författare att vi knappt hinner prata om det, helt enkelt. Vi bara skriver och skriver och skriver. Ja. Nej då, inte riktigt så illa kanske. Eller illa, det är väl snarare toppen. Men det är kul. Det är kul att vara inne i sina projekt. Det kommer vi också prata mer om idag.
Ja.
Men hur går det för dig, Frida? Berätta, hur är läget? Liksom? Vad har hänt sen sist?
Ja, men läget för mig är att jag har skrivit som en galning den senaste tiden och verkligen gått in i den här skrivargrottan och stängt av allting annat i princip.
Wow.
Ja, och det är ju både bra och dåligt. Det finns ju både för- och nackdelar med det. Mm. Men jag tänker att vi ska återkomma till det. Var befinner du dig i skrivprocessen?
Just nu på en bra plats. Jag har haft någon sorts inre battle mer än en yttre, eller vad man ska säga. Det har alltid gått bra att skriva för mig, men strax innan jul någon gång så började jag tvivla på om jag verkligen ville skriva en bok. Och sen kom jag på, tack vare min skrivkurs, att ja, det är klart jag vill. Jag har ju kommit skitlångt. Jag har ju snart ett råmanus klart. Så när jag väl landade i det, då har det varit otroligt lustfyllt. Och när det är lustfyllt så går det ju inte att sluta. För det är ju inte alltid det är lustfyllt att skriva, upplever jag.
Nej, absolut. Men vad fint att du kunde få den stimulansen från din skrivgrupp.
Ja, den är helt fantastisk. Och jag är ju en otroligt social människa. Det är ju det jag inser när jag är för ensam med mina tankar eller jobbar hemifrån för mycket. Att jag behöver möta människor och jag behöver få bolla min egen eller andras texter och bara förstå varför jag överhuvudtaget har valt att skriva. För det är ju det som jag också blir varse när jag träffar andra människor i ett skrivgruppssammanhang. Att vissa skriver ju kanske inte ens för att bli utgivna. Alltså du skriver för att du måste skriva. Och i slutet av tunneln finns en förhoppning eller en önskan, eller kanske inte ens det. Ibland kan ju det vara ett hinder också att tänka på utgivningen. Utan att det är själva skrivandet som är grejen. Och det insåg jag efter den träffen, att så är det ju för mig också. Jag skriver för att leva. Nej, jag lever för att skriva. Eller hur är det nu då?
Ja, men det kan jag verkligen identifiera mig med. Inte för att jag skriver kanske för att skriva, eftersom jag har så otroligt tydliga mål och eftersom det är mitt heltidsjobb och min försörjning, så kan jag inte riktigt, jag vågar inte riktigt tänka så. Däremot vet jag ju att när jag inte skriver så saknar jag ju det något enormt. Och nu kommer jag ju ge mig in i en väldigt speciell period där jag kommer ha ett ytterligare skrivprojekt som jag kan berätta mer om sen. Men jag ska försöka att bolla två skrivprocesser.
Wow.
Och då så frågar jag mig själv, varför gör jag detta när jag inte hinner med att ha en skrivprocess? Så jag har verkligen försökt fråga, men Frida, varför ska du göra det här? Vad finns det för anledning att utsätta sig själv för det?
Ja, och då är jag skriver det här i versaler nu, varför att jag ska fråga dig. Det är innan vi är klara idag.
Nej, men det är ju den här längtan efter. Men herregud, den här historien vill jag ju också berätta.
Men att göra det parallellt, det måste ju vara helt...
Ja, vi får se. Jag vågar inte säga för mycket nu. Vi får se vad som händer, om det går att få ihop. Ni ska få höra lite senare hur otroligt mycket problem jag har haft med det här och hur mörk min skrivprocess är tyvärr. Så att vi kommer djupdyka i det. Men först har vi ju några lyssnarfrågor som vi ska svara på, eller hur?
Ja, jättekul. Vi får ju ständigt frågor och vi försöker ju besvara dem. Ibland pladdrar vi istället på och glömmer bort er. Men vi har ju inte glömt bort er.
Nej, vi försöker ju få dem att passa ihop lite också med de teman vi har.
Ja, du tänker så. Ja, precis. Nej, skämt åsido. Nu har vi fått in ett gäng frågor. Vi ska besvara så många vi hinner. Och vi börjar med en som är lite längre. Så jag kommer läsa den innantill här. Och så bollar vi den. Låter det bra, Frida?
Det låter perfekt.
Här kommer den. Jag läste Sigge Eklunds bok Gruppen och hörde honom intervjuas om skrivprocessen. I boken använder han sig av ett grepp där han ville testa att aldrig berätta någonting i en backstory, utan allting skulle vara i nuet. Så när en ny karaktär dyker upp, som jag förstår att huvudkaraktären känner, får jag ingen förklaring till hur och på vilket sätt. Jag får lista ut det själv. Jag förstod på honom att det är svårt som författare att inte använda sig av backstory, minnesblickar, tillbakablickar. Att dessa förenklar för berättelsen och ger läsaren en tydligare förståelse för helheten. Hur tänker ni? Använder ni er av tillbakablickar backstory när ni skriver? Kan en berättelse ha för få eller för många? Kan för många minnesbilder tyda på att själva huvudhistorien inte håller och måste förklaras inom citationstecken? Det vore kul att höra er resonera om det. Med vänlig hälsning, trogen lyssnare.
Mm, vilken fin fråga.
Ja, jättekul fråga. Jag började ju såklart lyssna på Sigge Eklunds bok efter att vi hade fått in den för att både kunna kanske svara på hur jag upplevde det själv men också för att höra hur han gör. Men vad är din spontana svar, eller man ska säga, på det här?
Alltså, min spontana känsla är att, eller i mitt skrivande så är backstoryn väldigt viktig.
Mm.
Och det har ju säkert att göra med att jag gillar böcker och karaktärer som får det där djupet.
Mm.
Att man vet att det finns någonting som har hänt innan historien som pågår i nutid. Och att man har, att för alla människor har ju bagage med sig. Mm. Och det tycker jag är väldigt, ofta betyder det mycket för att skapa en kontext i historien. Sen så är ju jag, som sagt, älskar historia, är historielärare, så det har ju alltid varit en bärande struktur i mina romaner. Det här med att vi påverkas av det förflutna och det som hänt, att vi är liksom summan av det som har skett.
Ja, precis.
Så att, ja, det är inget som attraherar mig, det sättet att skriva på. Jag känner mig inte sugen på att läsa boken när jag hör det.
Nej.
Och jag tänker att det finns en risk att det kan bli lite ytligt eller artificiellt, att det känns liksom väldigt konstruerat.
Mm.
Sen kan det ju förstås kännas konstruerat med backstory också. Alltså det är ju ett hantverk i sig att lyckas ha en backstory som funkar utan att ta för mycket plats.
Mm.
Att det blir en bra balans liksom, mellan samtidshistorien och det som har hänt i det förflutna. Mm. Och man vill ju inte ge för mycket backstory heller, utan det ska ju bara vara antydningar, tycker jag. Oftast är det ju snyggast om det finns antydningar och man som läsare själv får tolka vad betyder det här och hur har det påverkat och vad kommer det skapa för spänningar i den här samtidshistorien.
Mm.
Vad är dina spontana tankar?
Ja, många. Jag blev väldigt nyfiken när jag fick frågan då så att jag började lyssna och tycker ju att det funkar. Jag har inte lyssnat klart, men det jag tänker på är att det blir ju lite som att det förflutna antyds på massor av sätt, för att till exempel huvudpersonen får syn på en liten statuett och det väcker massa känslor som vi förstår är kopplade till det förflutna. Och det kommer vi ju kanske aldrig få svar på vad det är då, gissar jag, eftersom det inte finns någon backstory. Om inte huvudpersonen längre fram kommer berätta det här för någon. Det är ju inte omöjligt. Ja, jag borde kanske ha lyssnat klart innan jag gjorde någon sorts analys. Men det kan ju användas som en teaser, det här. Att, och det gör ju många böcker också, där du kanske senare får veta backstoryn till varför en person reagerar så starkt. Så fort det dyker upp en häst så får personen panik. Alltså den här typen av grejer. Det är så, okej, och egentligen var det så att hon såg en häst anfalla hennes familj eller något senare.
Väldigt bra exempel.
Ja, men det, jag tycker att den, så här, boken bygger mycket på ytlighet. Alltså att inte... Att det är, den heter Gruppen och handlar om en grupp människor eller en grupp, en trio som då huvudpersonen vill vara del av.
Mm.
Och är beredd att göra vad som helst för att få bli inkluderad i den här gruppen, mer eller mindre.
Mm.
Så att det, ytligheten är lite temat, och också att inte tänka bakåt. Det upprepas av flera karaktärer hela tiden att nej, men det är så vi jobbar, vi ser inte tillbaka. Vi kör bara framåt, och samtidigt så har alla så mycket bagage att de är helt fucked up på många sätt.
Mm.
Och har jättekonstiga relationer till sina föräldrar eller har klippt med sitt förflutna eller vad det än kan vara.
Mm.
Så jag tycker att det är spännande, och det väckte massor av tankar om just användandet av det, att inte... Jag tror att det kan vara lätt att överanvända backstory också. Och jag har lyssnat på en annan bok som var jättespännande, apropå en annan typ av genre, men den heter Rodham och handlar om Hillary Clinton, om hon inte hade gift sig med Bill.
Okay.
Och hur hennes liv hade artat sig då.
Mm.
Och där är det jättemycket backstory. Så att jag blir förvirrad. Och det kan vara för att jag lyssnade också. Det blir ju ofta så för mig då att jag blir lite ofokuserad. Men att den hoppar i tid så mycket.
Mm.
Att jag bara, oj, var hon barn nyss? Eller, alltså sådär.
Ja.
Så att det gäller ju att du inte ska störas av det.
Ja,
oavsett
verkligen
vilken väg du väljer. Utan det ska ge dig någonting, och du ska inte sakna något som gör att boken inte känns komplett. Mm.
Du måste nog ha en strategi för din backstory. Antingen att det är väldigt liksom små antydningar, det är ofta det jag jobbar med.
Mm.
Eller att det är tydligt, här är ett kapitel som utspelar sig när den här personen var så här gammal.
Mm.
Och då måste det verkligen också finnas en anledning till att det här kapitlet får ta den där platsen.
Mm.
Annars så funkar det ju inte riktigt.
Nej.
Men jag tänker också på att det har pratats en del om att det har kommit, eller att det är populärt eller trendigt just nu med böcker som är, de kallar det för no plot, just vibes.
Oj.
Att det handlar mycket om att det är inte plotten som ska vara viktiga, det ska inte ens vara en plot helst, utan det ska vara liksom en härlig atmosfär och stämning, och att det är det man gillar.
Wow.
Att det är det som blir liksom grejen.
Har du något exempel på en bok?
Oj, jag hörde precis ett reportage, eller läste ett reportage om detta. Det var massa exempel, och då höll inte jag riktigt med om dem. Så jag vet inte riktigt vad jag ska... så här tycker jag, att det är ju alltid en plot. Men okej, kanske plotten inte är lika framträdande.
Nej.
Jag tänker till exempel, och nu är det här en bok jag läste för väldigt länge sedan. Nu är det inte riktigt dit jag ska komma, men... Vad jag ville säga var angående det här med backstory, att i den typen av böcker där man befinner sig i någon slags nutid men historien är lite otydlig, man förstår inte riktigt vart är vi på väg, att man bara är på något sätt, karaktärerna är.
Mm.
Ofta finns det ju då en backstory, och det är den som är det viktiga, att det inte är nutiden utan det är, och då tänker jag till exempel på Jag vill sjunga dig milda sånger av Belinda Olsson, tror jag, som kom för ganska länge sedan. Men den kom ihåg att den hade den här, det var liksom vibe.
Mm.
Det handlar om en kvinna som kommer till ett hus och så börjar hon prata med någon granne. Och det handlar väldigt mycket om att bara gestalta hennes vardag. Och man förstår att det finns någonting där bakom, det finns en hemlighet, men man vet inte vad det är. Och sen så blir ju själva belöningen sen när den här backstoryn kommer fram till slut. Så att det är ju ett sätt att skriva. Jag tänker också på Överlevarna till exempel av Alex Schulman. Där det också handlar väldigt mycket om att allting ingenting i nutid betyder egentligen någonting utan den här backstoryn, och det är en stor hemlighet som man först får reda på i slutet.
Mm.
Och det är ju väldigt snyggt att skriva så.
Mm.
Samtidigt så har jag ju läst att Sigge Eklund fått mycket alltså fina recensioner för den här, att de menar att det har varit liksom ett ambitiöst hantverk att prova och skriva på det här sättet.
Okay.
Och jag har ju hört honom berätta också själv om att en av anledningarna till att han valde att göra så är ju att han är väldigt intresserad av film.
Just
och
det.
Regisserar nu, och att han sa att i film så är man väldigt begränsad med det här med återblickar.
Just det.
Du kan inte använda det, i vissa filmer och tv-serier har de ju återblickar. Ibland funkar det, ibland kan det ju bli lite pajigt. Ja. Det blir inte så snyggt.
Ja, det får mig att tänka på så här förr när det blev så här blub, 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 blub. Alltså bilden börjar gunga och så går vi tillbaka i tiden till huvudpersonens minne av någonting. Men det är verkligen sant, det minns jag också från författarbesök jag hade på kursen. Där han pratade om övergången till film och att där behöver ju, det går ju inte, huvudpersonens tankar eller allas tankar behöver hanteras på ett sätt som ska vara filmiskt, och det är ju ofta i tanken du går tillbaka i tiden.
Ja. Sen har du ju många andra verktyg i film som du inte har när du skriver. Du har musik och du har ljussättning och det är liksom massor av, du har många andra saker du kan jobba med för att skapa stämning. Och just i skrivandet är det ju just tankarna som du kan använda dig av som är speciellt för den här formen, den här konstformen. Så att jag tycker att det är, jag gillar, om man måste välja för eller emot team backstory eller, eller team ingen backstory, så är jag team backstory, ska jag nog säga.
Jag är nog också team backstory. Det jag har märkt med mitt skrivprojekt nu är att jag har väldigt lite backstory.
Ja.
Kanske är planen att jag ska stoppa in det. Det har jag inte kommit på än, men i och med att jag skriver i ett nu under väldigt lång tid, så har jag när olika backstories gör sig påminda, eller man säger, när jaget reagerar på saker som hänger ihop med historien, så har jag valt att knappt kommentera det. Alltså nämna någonting men inte gå på djupet eller minnas en hel scen, utan bara nämna det. Och det tycker jag faktiskt finns i Sigges bok.
Mm.
Att det ändå så här nämns, ja, men det är ju inte så att vi inte vet någonting om någon, utan vi får veta att en av karaktärernas mamma har mått dåligt psykiskt, tolkar jag det som, och att någonting har hänt där som vi ändå får veta att det hänt. Det är inte så att historien är helt blank. Det är väl kanske huvudpersonen som vi inte vet varför hon befinner sig på den platsen hon befinner sig på. Och vad hon har flytt eller vad hon har lämnat bakom sig, och vad den här olika personerna som hör av sig till henne, vad de har för relation till henne, det vet vi inte.
Nej.
Och det tycker jag funkar bra. Det tycker jag är lite, ja, men lite befriande. För det någonstans blir ju som när du bara är i nuet, så blir det ju, det flyter på. Det kan ju bli ytligt, men det är också ganska skönt. Ja. En skön framåtrörelse och väldigt lätt lyssnat. Just för att det är allt vi är hela tiden i nuet. Jag behöver inte tänka så noga när något händer. Och så, oj, har vi förflyttat oss i tid nu? Utan vi är hela tiden i nuet.
Ja, jag förstår. Ja. Ja, men vad spännande. Men då finns det ju ändå lite backstory. Då är det ju inte riktigt sant att det inte finns någon backstory.
Nej, precis. Det är ju det där som är så här, vad är backstory då, om det inte finns någon backstory i den här? För att det, jag tycker att vi får glimtar av vad som hänt tidigare.
Mm.
Ja, spännande.
Mm, verkligen. Jag har fått en fråga också som jag tänkte att skulle passa att ta upp nu när vi båda befinner oss i skrivprocessen. Jag håller på och desperat försöker få ihop mitt råmanus och har deadline idag, Agnes.
Oj, och ändå poddar du med mig.
Ja, men ja, precis. Så att, nu ska ni verkligen få den ärliga, råa sanningen om hur jag känner.
Wow.
Men jag tänkte vi börjar med frågan.
Ja.
Frågan är så här. Vad ska man göra när råmanuset är färdigt? Alltså när man känner att man har ett färdigt råmanus, man har skrivit en första version, hur ska man då bearbeta den? Vad har vi för strukturer? Använder vi några program, några appar? lappar? Använder vi post-it-lappar? Har vi liksom några tips om det?
Mm, kul!
Vill du börja svara på den?
Ja, det kan jag göra. Det var ju ett tag sedan, höll jag på att säga, som jag skrev en bok, men det är inte riktigt sant. Jag skulle säga att jag, när jag är färdig med råmanus, då det är första gången som jag skriver ut det i papper.
Mm.
Så då skriver jag ut en bunt med hela råmanus och sätter mig på ett café och läser den i ett streck. Och gör massor av kommentarer och anteckningar för det jag stöter på som jag tycker ska utvecklas eller tas bort eller som upprepas eller att här behövs det ju faktiskt ja, något som händer eller en ny karaktär eller vad som helst. Beroende på hur klart ens roman är, tänker jag. Och sen när jag har gjort det, då går jag nog tillbaks och kör igenom en gång till. Mm. Att jag som skriver igenom hela manus en gång till. Sen har jag blivit inspirerad av dig, tror jag. Eller kanske av andra. Att just det här, så här följa karaktärer en och en.
Ja.
Att bara läsa den personens story och fördjupa den.
Mm.
Så specifikt med karaktärerna kanske, att göra den grejen att säga okej, okay, här har vi Anna och så följa henne och se till att hon får synas och höras och ha någon mening med att finnas i manus alls.
Ja.
Ja. Så det är väl så, sen är det ju som sagt, det är länge sedan jag skrev.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Roman och hade kommit till romanusfasen och det är annorlunda, ska jag säga, än att skriva en fackbok. Där romanus är ju där mer att ja, men börja kanske se till att all fakta stämmer och att, att det ska vara läsbart och inte refererande eller vad fasen som helst. Som är, jag tycker är annorlunda i hur jag själv skriver. Du då?
Nej, men jag skulle säga att min process är ganska lik din. Absolut är det, och det har vi pratat om och kommer prata mer om också, det här med att jätteviktigt att skriva ut på papper, jätteviktigt att läsa igenom hela historien och identifiera vad funkar inte, vad behöver utvecklas, vad behöver fixas. Och sen gör jag ju precis det som du säger, så att det har du säkert fått från mig, Agnes.
Ja, det tror jag.
Nej, men det är ju någonting som jag har lärt mig på senare år. Det här med att det är jättesmart att följa, att identifiera vilka är mina huvudspår i den här historien. Och för mig är det ofta då en kriminalhistoria. Och sen så är det de olika karaktärernas personliga utveckling. Och så kan det finnas liksom någonting annat, någon konflikt som finns någonstans. Och följa den genom hela manuset, bara koncentrera sig på den. Och då söker jag ju bara ofta på till exempel ett namn eller ett nyckelord. Och så läser jag varje gång det kommer, alla de sektionerna eller kapitlen är liksom i ett streck. Och så försöker jag hitta, identifiera, är det någonstans det blir otydligt? Är det något hack eller upprepar jag mig för mycket? Finns det liksom en naturlig utveckling av den här linjen? Mm. Och så jobba med det. Sen jättebra. Brukar jag också titta på den dramaturgiska kurvan och Jag jobbar, alltså jag brukar tänka på den lite löst. Jag är inte en sån författare som sitter och skriver liksom exakt på pricken. Nu är jag 12% in, då ska det här komma. Men jag brukar kolla liksom första och andra vändpunkten, eller första vändpunkten eller den utlösande händelsen som man kallar det för. Alltså när liksom någonting stort händer i början som kastar om allting, och sen när den här stora twisten här ska komma då, som är vändpunkt 2. Mm. De brukar jag identifiera, okej, vilka är det nu som är det? Och så brukar jag jobba lite extra med dem. Mm. Så att de blir lite extra spännande och får extra mycket laddning och gestaltning kring sig.
Mm.
Så det brukar vara min struktur. Just, och sen så, och det här har vi, kommer vi prata mer om, och har vi också pratat om det här med språket. Sen kan man ju gå en runda med språket, titta på sin konsekvenslista, gå igenom alla ord man brukar...
Precis.
Sådär, ha för mycket av, eller hur man ska stava olika ord eller skriva ut olika ord.
Ja, det är ju jättebra, verkligen. Apropå dramaturgiska kurvan, så fick jag ett fantastiskt uppvaknande på min skrivkurs som jag tror bidrog till att jag fick en ny skrivlust.
Berätta!
Jag har lite varit insnöad på det här med vändpunkterna och den här klassiska dramaturgin, och så pratade vi om andra dramaturgiska kurvor eller annan mm. dramaturgi. Och så fick vi bland annat läsa en kort roman, den var bara på 100 sidor tror jag, med kapitel som var max en sida långa, som utspelade sig över ett helt liv.
Oj.
Och då blev jag varse att jag behöver inte skriva 1000 sidor.
Nej.
Det kanske räcker med 200.
Ja.
Och så blev jag alldeles upplyft av det. Och också säga, det kan vara livet som är min dramaturgi.
Ja.
Alltså den typen av dramaturgisk kurva, att så här, du följer ett liv.
Mm.
Det är det som är liksom berättelsens grej.
Absolut, och jag tror att det är så himla viktigt att inte se den typen av verktyg som någon slags krav, utan det är någonting man kan använda som stöd om man vill, men man kan också strunta i det. Det finns ju jättemånga bra böcker som inte använder en dramaturgisk kurva.
Alltså inget ont om dramaturgiska kurvor, de har hjälpt mig supermycket, men just i det här fallet var det som att jag bara, hurra, jag kan bara skriva 50 sidor om 20 år.
Ja.
Det är okej.
Ja.
Bara jag får komma till slutet så är det lugnt.
Ja.
Men det var fint också hur den som var som uppbyggd i nästan som en saga. Det var vissa element som bara upprepades exakt likadant. För det handlar om en man som gjorde resor till Kina för att köpa silkesmaskar.
Ja.
Och då var det vissa stycken då varje gång han reste. Och det var ju på sent 1800-tal tror jag. Så tog ju 3 veckor att resa till Kina. Så då var den beskrivningen av hur han reste alltid exakt likadant.
Ja.
Ungefär var 20:e sida.
Okay.
Och däremellan så händer det ju massor av saker i världen och i hans liv och sådär.
Ja.
Så ja. Det var ett spännande, en intressant bok och jättemycket historia på få blad.
Ja, intressant.
Men berätta lite om hur det är för dig nu när du har dubbla processer.
Men vi ska inte gå in för mycket i det nu, men däremot så tänkte jag berätta om var jag befinner mig just nu. Deadline idag på råmanus till min förläggare.
Innan midnatt eller?
Ja, jag antar det. Och jag kan ju helt ärligt säga, jag mår ju inte bra de här veckorna fram till den här deadlinen.
Nej.
Jag är ganska bra på det här har jag tränat mig på under skrivprocessens gång, att vara ganska bra på att stänga av den där kritiska rösten. Men någonstans måste man ju slå på den igen för att kunna granska sitt manus. Och när jag gör det så här i slutet, då blir jag väldigt, väldigt osäker och tycker att det är ganska jobbigt. Alltså jag hamnar i någon slags fritt fall-situation där det känns som att det här kommer aldrig gå ihop. Och det här känner jag, den enda tryggheten jag har, det är att jag känner så här varje gång.
Ja, det var det jag skulle fråga. Är det något nytt eller har du det här så här jämt?
Nej, så här känner jag ju alltid. Men jag kommer ju inte ihåg att jag känner det riktigt så här. Så jag mår så här dåligt.
Nej.
Men jag känner ju att det här kommer aldrig gå ihop. Boken är värdelös. Mm. Det blir bara pannkaka. Förlaget kommer att säga, det här är skräp. Nu måste vi tyvärr avbryta det här samarbetet. Alltså du vet, jag får alla de här rösterna. Alla som någonsin har tryckt till mig någon gång i min författarkarriär, eller vad man ska säga. alla de rösterna radar liksom upp sig.
Ja, jag förstår.
Och det är så jobbigt.
Såklart.
Och ofta hamnar jag i en slags, alltså det, mitt problemet är ju ofta att jag har tagit risker i mitt skrivande.
Mm.
Jag vet ju att det finns författare som följer formulär A och de vet exakt vad de ska skriva och de har liksom en plan ner på sista sidan och gör det jättebra.
Mm.
Men jag kan inte skriva så. Jag måste ha den här friheten. Jag måste ha det här utforskandet som en del av min skrivprocess.
Mm.
Att alla bitar finns inte där, utan vissa saker måste skapas under skrivandets gång. Och det är ju kul för att man utmanar sig själv, och det är det som gör att det är roligt att skriva för mig. Men det innebär ju också att i slutet av processen så är det mycket som ska få komma ihop. Mm. Och om man inte lyckas, eller man känner att man inte lyckas, ofta är det ju så att du vet, man skriver någonting och sen så vet man inte riktigt vad som är fel. Något känns inte bra, men man vet inte vad.
Mm.
Och så tar man lite, får man lite perspektiv och så upptäcker man det och så fixar man det. Och så hittar man något nytt.
Mm.
Den där oron alltså är så jobbig, tycker jag.
Men är det så här att du har inte visat någonting alls för förlaget än?
Nej, en synopsis har jag visat.
Ja.
En ganska kort synopsis på 5-6 sidor liksom.
Men har du övervägt någon gång att bolla det tidigare när du känner den här typen av...
Vet du, jag tror det har varit ännu värre. Jag tror faktiskt det, för att boken är så ofärdig. Alltså det händer så mycket den här allra sista perioden.
Ja.
Och det här är ju också en både bra och alltså fin del på sätt och vis av skrivprocessen, men också en jobbig del. Att man måste gå in i den här grottan i slutet.
Mm.
Att man måste bara ha total fokus på sitt manus.
Mm.
Och jobba. Nu har jag skrivit 6 veckor i rad. Jag har inte haft en dag ledig.
Wow.
Och jag säger inte det för att det är synd om mig. Men jag har verkligen suttit runt 10 timmar om dagen i 6 veckor.
Det är intensivt. Det kan vi i alla fall
konstatera. Det är väldigt intensivt. Man får ont i ryggen. Man får ont i kroppen. Och samtidigt så känner jag att jag måste göra det. Annars är det ingen, finns det inte en chans att jag kommer få ihop den här boken.
Nej.
Man måste hitta det här hyperfokuset för att få det här flytet, få allting att bli bra. Men det är ju tufft och det är ju jobbigt. Man har en familj, stackars barn som inte får någon hemlagad mat.
Alltså,
det blir mycket mackor.
Finns det någon annan som kan laga den ibland eller?
Ja, ibland. Men du förstår, jag känner mig, alltså det är ju en jättestor del att man skäms lite för, du vet, folk som frågar, ska vi träffas? Nej, om 2-3 månader kan jag ses. Då låter man som en ganska dryg person, om inte det är andra som också förstår hur det här är, att det går inte att åka iväg och göra andra saker, utan man måste fokusera på sitt manus.
Ja. Men då måste jag fråga.
Ja, fråga.
Deadline är ju idag. Hur är dagsformen? Vad känner du just nu kring ditt manus?
Igår så lyckades jag knäcka en grej.
Åh.
Och då kändes det jätteskönt.
Ja.
Så då kände jag så här, okej, nu kommer de i alla fall inte att läsa det här felet, eller den här liksom saken som inte funkade. Men det är ju jobbigt, för jag vet ju att i samma sekund som jag skickar iväg manuset till min förläggare så kommer jag komma på 10 andra saker jag måste fixa.
Men det finns ju tid för, tänker jag.
Det finns ju, och det vet ju förläggarna. De är ju oftast så pass erfarna att de vet att det här är en del, liksom ett steg i processen. Det kommer hända massa ytterligare saker, och att man behöver få det där perspektivet. När man skickar iväg det så blir det ju något annat, då löser man ju massor av problem automatiskt på något sätt. Men det är tufft alltså. Brukar du ha det så här, att du går in i en sån här grotta?
Absolut. Alltså både självtvivlet, det vi får båda göra är att printa ut allt fint som människor har sagt om oss och vårt skrivande, och bara ha det, sitta på väggen och stirra på när de här onda rösterna kommer. Jag har också den här, vad ska man kalla det, grundkänslan att det jag skrivit åldras inte väl. Att det är som att jag inte riktigt vill se tillbaka på det jag skrivit tidigare, utan så, åh gud vad dåligt jag skrev förra året. Nu är min chans att skärpa till mig. Och att jag också i alla skrivprocesser alltid har växlat mellan det här blir briljant och sen till att bara, nej men herregud, vad är det här för skit? Men att i senaste boken, då den här grottan du beskriver, den var jag verkligen i. Och jag skrev ju den här boken snabbare än jag skrivit någon av de andra. jag upplevde ju på något sätt att det var en kamp mot tiden och den här måste ut innan Sverige går in med i NATO. Den stressen piskade mig mycket, upplevde jag själv, för att jag ville få ut den så snabbt. Men ja, jag uppskattar grottan. Jag kan ju också känna igen det här med att få ont i kroppen. Mm. Men där har verkligen den här runstreaken jag håller på med hjälpt mig, för att jag är väl plikttrogen, och att då bara lufsa mina 1,6 kilometer en gång om dagen gör att jag åtminstone att jag fick någon sorts förankring i verkligheten och bara andas frisk luft. För annars är det nästan att jag kan sitta inne och dygna utan att gå utanför dörren. Mm. I samma kläder vecka ut och vecka in, mer eller mindre.
Mm.
Men att det är ju någonting lustfyllt i det också, tycker jag. Det är väldigt härligt att vara i bokens universum helt och hållet. Mm. Och bara leva i det och kunna se då så här. Ja, men det, jag vet inte om du har samma, men att nästan jag, i min hjärna så vet jag var saker finns i manuset, att jag kan se det. Och bara, ja, här borta längre ner i det här, i början här så händer det här, så nu måste jag fixa det här. Och det är ju otroligt den bästa delen av den kreativa processen för mig, tycker jag.
Okay.
Men sen kommer ju tvivlet så fort jag skickat in manus.
Mm. Mm.
Och ju längre tid det tar innan jag får feedback, desto mer hinner de här monstren tala om för mig hur fel ut det är.
Ja.
Och det är därför det, det har vi nog pratat om i många avsnitt, men när förlagen är för tysta.
Ja.
Att de borde ju vid det här laget ha lärt sig hur författare fungerar. att allt det här tvivlet finns i nästan alla deras författare, och att de kan ibland... De har väl mycket att göra kanske, men så här, ha en kalendernotering om att idag måste jag skriva till alla mina författare att det går bra, vi är på banan, eller något.
Ja, men ungefär så här, du kommer få tillbaka manuset det här datumet, och om man av någon anledning inte får det så måste man ju få veta, oj, det blir försenat en vecka. Så att man inte går sönder av den oro, för det kan man ju också skapa otroliga bilder av vad de nu egentligen sitter. Nu sitter det krismöte på förlaget.
Ja. Hur ska vi göra med Frida?
Ja, precis.
Men det är det som jag tänker att vi båda två har haft lyxen, och kanske också oket, att vi har haft förläggare som verkligen tror på oss. Alltså de har ju, det är ju en anledning till att vi skriver böcker för dem. Vilket i sig borde göra att vi borde ha lita på oss själva. Att de har valt oss för att vi skriver på ett visst sätt och är på ett visst sätt och vet att vi levererar det de vill ha förr eller senare. Och på vägen dit så kan det vara lite bumps. Mm. Men särskilt för dig, tänker jag, som har det här tredje boken med samma förläggare.
Mm.
Att den personen vet ju att om det är något som saknas så vet ju hon att du kommer fixa det. För att det är så du är.
Ja, det är verkligen det man hoppas. Och så är det ju säkert. Men det är den oron som finns att och det är ju jobbigt. Det ska man ju också, när man är liksom skriver sin första bok, då har man ju inte den här känslan av att man, för jag kan ju ändå tänka så här, okej, jag kände likadant med förra boken och förra och förrförra och förrförra, och det gick ju bra. Och den tryggheten har man ju inte när man är aspirerande författare. Det är ju jättetufft. Så det har du ju rätt i. Man borde bli bättre på att våga luta sig mot den erfarenhet man har.
Ja, sen är ju det som då blir oket av vår situation blir ju att nej, nu har de lovat oss något, och så ångrar de sig, och så har de där krismötet bakom vår rygg. Hur ska vi hantera det här haveriet? Och det behöver du ju som aspirerande författare inte stå inför, för att där kan de ju bara välja att säga nej. Så att det är väl det som gör att det blir den här så här, jag har fått ett förtroende att skriva någonting. Och nu blir det bara pannkaka och nu kommer allt gå under. Men det är ju, jag vet ju av att ha pratat med förläggare och redaktörer och alla möjliga som jobbat med en myriad av olika typer av författare, att vissa går ju inte vägen med, och då senare lägger man trycka boken. Och det är inte hela världen.
Nej.
Utan det är så här, det är ju det som är, man får KBT sig själv lite så här, vad är det värsta tänkbara scenariot här? Ja, okej, det är att boken inte kommer på releasedag. Hur farligt är det i det stora hela? Ja. Går jorden under? Dör jag? Nej, jag kommer vara besviken på mig själv. Och det tänkte jag ju apropå hur vi har kommunicerat, och när jag sa till dig att så här, du är en sån person som är där du ska och levererar när du ska. Du ställer inte in saker om det inte är absolut superkris.
Nej.
Och skulle det hända så vet man att så här, det här, nu har någonting så allvarligt hänt att det inte går Så att du är inte en sån som bara, åh nej, nu har vi Frida igen. Hon skulle ha lämnat manus förra veckan och hon har gått upp i rök. De författarna finns ju också som agerar på det sättet. Du skulle ju kunna bara så här, stänga av mobilen och åka till Köpenhamn och ta in på hotell och låtsas som att det regnar i 3 veckor.
Usch, vad hemskt. Nej. Ja, men det har du ju rätt i, och det måste man ju också förlita på. Och det är, jag tror för mig är den här rädslan att göra folk besvikna. Mm. Det är det som känns allra, allra värst. Både förlaget och läsarna. Att de ska bli besvikna på mig. Fy, vilken mardröm. Men samtidigt, vi skapar någonting som är... Det går ju inte alltid att kontrollera alla variabler.
Nej.
Ibland så blir det, man måste också våga slänga sig ut. Och det där är ju den svåra balansen.
Och också om en läsare blir besviken på dig och 1000 blir superpositivt överraskade, så gäller det ju då att tänka bort den där enda besvikna. För att det, läsare är ju heller inte en homogen grupp, utan det är massa individer i det, och det går inte alltid att tillfredsställa alla. Och särskilt inte när du som testar nya grepp och nya genrer, så finns ju, du vågar ändå göra den satsningen och anta den utmaningen, så att du har ju ett jättestort mod som du kanske inte ser, men som gör det värt det. Ingen kommer bli sviken på den här boken, det är jag helt säker på.
Vad fint, Agnes, jag borde prata med dig oftare, känner jag. Det här är precis den terapi jag behöver, alla behöver, när de ska lämna in ett råmanus.
Ja, men det är det jag känner med den här podden, att den är terapi för mig. Jag är alltid väldigt, väldigt mycket gladare efteråt än när vi börjar spela in, nästan jämt.
Ja, vad härligt. Och då hoppas vi såklart att ni som lyssnar känner också att vi blir en kompis som det går att hålla lite i handen när man befinner sig i den här stökiga skrivprocessen.
Ja, verkligen. Och också att vi ju, som vi nämnt förut, att det är flera av er som har hört av er när ni blivit antagna, eller efteråt. Och det är så himla kul. Och värmande, ska jag säga. Alltså inspirerande.
Verkligen.
Och bekräftar ju det jag själv känner när jag pratar med dig. Att det är så himla viktigt att lyssna på andra som är i samma situation. Och både få pepp av det och insikter, eller bara lust. Skrivlust. Mm. Sätta sig och hamra. Testa sin idé.
Verkligen.
Herregud, vi har pratat i...
Ja, jag måste återgå till mitt manus nu, så att jag får in den här innan klockan slår 12.
Så himla spännande. Det är klart du kommer fixa det. Och ja, 2 frågor klarade vi av att besvara idag. Men fortsätt gärna skicka in. Vi försöker som sagt lyfta in frågor när de passar vårt upplägg. Och vi läser alla frågor vi får.
Så bara skicka in.
Och vi blir jätteglada varje gång.
Verkligen. Okej, men tack för idag, Agnes.
Ja, tack själv. Och lycka till nu, Frida. Jag är helt säker på att det här kommer gå vägen. Och nu är det bara att tuta och köra. Och ta en riktig redig kopp kaffe och en bulle. Och gör klart det här nu.
Det ska jag göra.
23:59:59, då bara sänd.
Ja, så får det bli.
Ta hand om dig, kompis.
Du också. Hej då, allihop.
Hej, hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.